Hej, det här är Urban Lindstedt, producent för En oväntad historia. Här på Historiska poddar gör vi förutom En oväntad historia flera andra historiepoddar. För att få påminnelser om när våra poddar släpper nya avsnitt och uppdateringar om evenemang och annat kul så kan du följa vår Instagram, historia_nu. Tack, nu lämnar jag över till Andreas och Olle.
Det här är så utrikesminister Zimmermann som tänker högt i det här telegrammet. Han ansåg att det var stor risk för att tyska ubåtar skulle komma att spränga amerikanska skepp. Och det kunde ju sin tur leda då till att USA gick in i kriget som Tysklands fiende. Därför borde man försöka övertala Mexiko att attackera USA söderifrån genom att då gå över Rio Grande, den här berömda gränsfloden. Om så skedde skulle tyskarna bistå både militärt och ekonomiskt och göra vad man kunde för att Mexiko skulle få tillbaka då Texas, Arizona och New Mexico.
Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
God morgon, Olle.
God morgon, Andreas.
Har du hunnit se den här nya dokumentärserien Skuggkriget om ryska underrättelseoperationer i Norden? Jag tror att det är något slags samarbete, tror jag, mellan, vad är det nu? Finska Yle, SVT, norska NRK och danska DR, alltså de här public service-bolagen i Norden.
Ja, jag har sett den och jag tycker det verkar ju vara, som du säger, ett samnordiskt projekt. Jag tycker den är ju både väldigt, väldigt spännande och samtidigt som den är väldigt, väldigt skrämmande. Och skrämmande just för den visar ju hur pass sårbar vår kritiska infrastruktur är och hur otroligt svår den är att skydda, eftersom det handlar om sådana enormt stora områden som måste övervakas om man ska lyckas.
Ja, precis. Det är ju helt gigantiskt. Ja, men spännande, Ola, att du hunnit se den där. För jag har ju då inte hunnit se den här än. Och det är så det brukar vara. Jag brukar hoppa på sånt här några år efter alla andra. Om det nu fortfarande då finns kvar på SVT Play. Men man kan se liksom så här fragment av saker och ting på YouTube ibland. Men alltså, själva debatten om skuggkriget har ju liksom varit lite svår att undgå. Bland annat eftersom jag då lyssnar ganska tvångsmässigt på nyhetsprogrammet på både svenska P1. Och något av det som jag då har noterat att det pratas om en hel del nu för tiden är ju då de här ryska så kallade spionskeppen som cirkulerar runt gasrör och dataledningar och så vidare på havets botten. Liksom även då elkablar och vindkraftsparker och annan, som du sa, så kallad kritisk infrastruktur. Och det här tycker jag då är det spännande faktiskt då, alltså ur ett historiskt perspektiv. Man kan också argumentera för att det är lite oroväckande, du sa skrämmande. Det är det definitivt, men jag tycker nog personligen inte att det är särskilt överraskande. Eftersom världsläget är ju onekligen extremt spänt. Och Ryssland är ju onekligen en extremt hotfull granne. Och vi har ju faktiskt då erfarenhet då i vår samtidshistoria av både ryska farkoster och ryska individer, både under och över vattenytan, som dyker upp på platser där de objektivt sett inte hör hemma, där de inte borde vara. Alltså vi poddade ju om det för här månaden var det, va? När vi pratade om U-137, alltså en sovjetisk ubåt bestyckad med Hiroshima-bomber, som man sa en gång i tiden, kärnvapen, som gick på grund utanför Karlskrona 1981. Det påstår man ju vara en felnavigering, va? Men det är liksom rysk humor när den är som sämst. Men det är faktiskt inte kalla kriget som jag tänker på när jag hör om de här ryska underrättelseoperationerna mot kritisk infrastruktur i och omkring Norden. Istället är det faktiskt då första världskriget som jag tänker på. Inte minst då en mindre välkänd men extremt fascinerande del av första världskriget som i historieskrivningen har blivit känd som The Cable Wars. Kabelkrigen. Och det är just precis det som jag tänkte att vi skulle prata om idag, Olle. Vi ska prata om underrättelseoperationer. Vi ska prata om sabotage. Vi ska prata om fördigitala cyberangrepp mot undervattenskablar och dylikt under första världskriget. Och vi ska ta utgångspunkt i en extremt spännande händelse som enligt många historiker fick avgörande betydelse för själva utfallet av första världskriget. Och därigenom då för de historiska utvecklingslinjerna under hela 1900-talet. Intet mindre. Men först, Olle, första världskriget hamnar ju ofta då i lite i skymundan då, i skuggan av det andra världskriget. Vi kan ju bara kolla på våra egna poddavsnitt och undra, liksom undersöka då hur många som berör respektive världskrig. Och jag är ganska så säker på att en sån jämförelse inte skulle utfalla till första världskrigets fördel. Alltså det måste vi ju reparera vid tillfälle, Olle. Men jag tänkte, en ganska typisk fråga i den här podden. Vad har du för förhållande till första världskriget?
Jag tillhör den, förmodligen som du säger, minoritet som är mer fascinerad av första världskriget än av det andra. Och jag tror det beror på att det är ju på något sätt, det är ju vår urkatastrof. Det finns ett så tydligt före och efter första världskriget. Första världskriget som helt enkelt föder fram en ny värld. De gamla imperierna går under. Det följer ett demokratiskt genombrott i efterdyningen av detta. Inte minst då förändras ju synen på krig i grunden, vilket det här förfärliga massdödandet blir en konsekvens av detta. Och det i sin tur är ju en konsekvens av den mycket olyckliga kombinationen av moderna försvarsvapen och gammaldags taktik. Att anfalla springande över ett öppet fält mot en kulspruta är en synnerligen dålig idé. Men det finns en sån otrolig dramatik i första världskriget som gör att jag är fascinerad av det.
Dramatik och någon slags, alltså, och epik, en tragisk epik på något sätt. Nej, men alltså, jag håller med dig i grund och botten. Alltså, du är inte ensam, Olle, i detta. Alltså, för mig är första världskriget en av anledningarna till att jag överhuvudtaget är historiker. Alltså, det låter ju både hemskt och cyniskt och kanske också lite korkat att påstå att man har ett favoritkrig. Men det har jag, Olle, och det är första världskriget. Och det handlar lite grann om min egen forskning förstås. Alltså jag har ju grävt i det här i x antal år ur olika perspektiv. Och bland annat titta lite grann på spionage och hemlig statlig övervakning och sånt från första världskriget. Och ur det perspektivet är det här kriget en riktig guldgruva, om jag nu törs uttrycka mig så. Men det handlar ju minst lika mycket om olika filmer som jag har sett, böcker och serietidningar som jag har läst och läst igen och läst ytterligare en gång. Och om platser då som jag har besökt då under min halvsekellånga levnad. Jag bodde ju då 3 år i Bryssel. Och där är ju första världskriget extremt närvarande. Eller La Grande Guerre, det stora kriget kallas det ju då i den franskspråkiga delen av världen. Alltså i Bryssel så har det liksom ett monument över första världskriget i nästan varje gatukvarter. Alltså så här, ett monument över de fallna från första världskriget, som man liksom bara lagt till de fallna under andra världskriget, som verkligen då i skugga av andra världskriget första världskriget i just Bryssel. Jag tror jag pratat om det tidigare, men mitt favoritmonument alla kategorier är ju ett första världskrigsmonument i Bryssel som ligger i närheten av La Grande Place, som har uppförts till minne av alla fallna brevduvor under första världskriget.
Ja, det är speciellt.
Ja, det är väldigt speciellt. Och väldigt första världskriget på något sätt. För i grund och botten så tror jag att, alltså, min fascination för första världskriget handlar om att det är en sån extremt intensiv brytningstid. Det säger man ju nästan om alla perioder, men det här är det verkligen så, tycker jag. Alltså det är ju bara 4 år, men det känns som det går ett sekel. 100 år på de 4 åren. Tiden snabbspolas verkligen. Alltså det här är någon slags möte, eller egentligen en kollision då, och en övergång mellan ett närmast arkaiskt 1800-tals Europa med husaruniformer och lansar och vibbar av Napoleonkrigen, och sen på den andra sidan då ett hypermodernt högteknologiskt 1900-tals Europa med stålhjälmar och senapsgas och massor av vibbar av vår egen tid, på gott och ont. Visste du till exempel då att Enigma-maskinen faktiskt är då ett barn av första världskriget, Olle?
Nej, nu har jag lärt mig något nytt idag.
Ja, men det är härligt att lära just dig av alla nytt. Det händer inte ofta, men det är rätt typiskt. Alltså, alla förknippar ju Enigma-maskinen med andra världskriget. Men det första tyska patentet till Enigman är faktiskt från den 23 februari 1918. Så även ur det perspektivet kan man ju säga att första världskriget är liksom det som sätter igång, i det konkreta fallet, kryptomaskinernas tidsålder.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Faktiskt är inte då enigman helt oviktig för dagens tema, Olle. Alltså, enigman var ju då ett försök av en ganska sinnrik tysk elektroingenjör och uppfinnare vid namn Arthur Scherbius att lösa ett ganska allvarligt säkerhetsproblem som tyskarna brottades med gällande sin militära och sin politiska kommunikation och den där tillhörande då kritiska infrastrukturen. Men nu tror jag att det är dags att förflytta oss då tillbaka i tiden till onsdagen den 17 februari 1917. Vi befinner oss i London, närmare bestämt då i den gamla amiralitetsbyggnaden i hjärtat av den brittiska huvudstaden. Det är relativt tidigt på morgonen och chefen för den marina underrättelsetjänsten, amiral Reginald Blinker Hall, har just dykt upp på kontoret för att gå igång med dagens dont. Det här smeknamnet Blinker, det är ju ganska härligt, ganska färgstarkt. Det handlade om någon slags tics eller någon slags kroniska ryckningar som han hade i ansiktet. Det kan ha varit en gammal krigsskada, jag har inte helt koll på det. Men Blinker Hall, han var en gammal trotjänare i den brittiska flottan. Han hade bland annat varit med i Boerkriget i början av 1900-talet och under de första månaderna av första världskriget, alltså augusti, september, oktober 1914, hade han också fört befäl till sjöss. Men han fick ganska tidigt skrivbordstjänst under första världskriget på grund av tilltagande hälsoproblem. Dock var det här onekligen en ganska prestigefylld skrivbordstjänst. Britterna satsade ju stenhårt på underrättelsetjänsten och sina många olika övervakningssystem under första världskriget. Och Blinker Hall, han var då bland annat med och organiserade det här otroligt omfattande brittiska postcensursystemet som etablerades successivt under hösten 1914, då i syfte att fånga in tyska spioner och påverkansagenter via deras brevväxling. Men den här Blinker Hall hade också då varit med om att bygga upp en underrättelseavdelning som var så otroligt hemlig och diskret att den blott och bart gick under namnet Room 40. För i rum eller kontorsrum då, nummer 40 i den gamla amiralitetsbyggnaden, så hade han samlat ihop ett gäng udda akademikertyper. Alltså de förföljer oss, gör de inte det, Olle? De här udda akademikertyperna.
Soldaterna i tweed.
Ja, faktiskt. Undrar om det bara vi som har en tendens att hitta dem. De finns överallt i alla fall. De fanns här också i rum nummer 40. De hjälpte då den brittiska underrättelsetjänsten med att knäcka tyska brev och telegramkoder då för att hitta de här spionerna. Och här fanns ett antal matematiker. De är ju där ibland, men här var det faktiskt då under första världskriget, bland de här akademiska krumelurerna, var det humanisterna och teologerna som var i majoritet. Det var en massa historiker, en massa kyrkohistoriker, bibelexegeter, klassiska filologer och olika typer av språkvetare, alltså lingvister. Plus att jag även sett att det var ett helt gäng egyptologer, alltså papyrologer och experter på hieroglyfer och annat romantiskt. För det här var nämligen då, det här var före kodmaskinernas genombrott. Och koderna, precis som själva kodknäckningen under den här fördigitala tiden, handlade lika mycket om ord och språkliga finurligheter och märkliga, vad ska man säga då, ordbaserade symboler. Det handlade lika mycket om det som om siffror och matematisk logik. Så Room 40 var ju definitivt en föregångare till Bletchley Park och kan jämföras med lite grann med det här Karlaplan 4 i Sverige under andra världskriget. Men alltså då manskapet, som faktiskt även omfattade flera kvinnor, var lite mer som du och jag, Olle, än som Arne Björling och Alan Turing och de här siffergudarna vi har pratat om i andra avsnitt. Det här var liksom, det här var historisk, det var mer historienördar och språknördar. I alla fall, den här morgonen då Blinkerhall alltså dyker upp på jobbet den 17 februari 1917, så har det hänt något hos Room 40 under natten, under nattpasset. Det är liksom en upphetsad, nästan lite elektrisk känsla i luften, som jag har förstått saken. En känsla av att väldigt stora saker var i görningen. I sina memoarer skriver Blinkerhall att han just precis hade börjat gå igenom den enorma pappershög som i vanlig ordning låg och väntade på hans skrivbord och väntade på hans underskrift. Då en av kodknäckarna från Room 40 plötsligt stormade in i rummet med något vilt i blicken. Det var en ung språkvetare vid namn Nigel de Grey, som var expert på tyska och germansk kultur och germansk mentalitet i största allmänhet. Och den här Nigel de Grey springer in, vild blick, viftar med någon slags papperslapp som han håller i ena handen och frågar då väldigt snabbt och väldigt, väldigt, väldigt retoriskt: chefen, chefen, skulle du vilja få med USA i kriget? Och då svarar då Blinkerhall, enligt egen utsago: but of course, my good lad. Why? Varför, min gosse? Men naturligtvis. Då slänger de Grey fram den här papperslappen och flåsar något i stil med: alltså, jag har en grej här som, det är helt sensationellt. Det är ett meddelande. Och det kommer att bli det som avgör saken om vi använder det här på rätt sätt. Så Olle, för att förstå hur avgörande det här meddelandet var och hur avgörande det här specifika ögonblicket var ur ett världshistoriskt perspektiv, så är det då vissa grundläggande sakförhållanden som måste läggas på plats för våra lyssnare. Och här tänker jag att du är, jag hoppas säga, the man of the hour. Du är vår man på den uppgiften. Först och främst, Olle, skulle du kunna ge en kort men effektiv lägesbeskrivning av första världskriget då, anno 1917? Alltså, vilka var huvudkombatanterna och de huvudsakliga krigsskådeplatserna?
Ja, första världskriget bryter ut som ett resultat av en lång rad på varandra följande krigsförklaringar sommaren 1914, så kallade svarta veckan, månadsskiftet juli-augusti. Och det blir ett fullskaligt krig som utkämpas mellan två allianser, kan vi säga. Den ena kallar vi för trippelententen. Här har vi framförallt Storbritannien, Frankrike och Ryssland som slåss mot trippelalliansen, som sen blir centralmakterna. Där, som leds då av Tyskland och Österrike, så har de här en massa allierade också, men det kan vi lämna det här. Och det här är ju ett krig som man har ju sett framför sig, någon slags snabbt, kvickt avklarat 1800-talskrig, men så blir det ju inte. Utan det här blir ju ett krig som kommer att pågå i många, många år. Det här är ju också ett totalt krig som tär på hela samhällets resurser. Och när vi kommer in nu 1917, så har ju kriget pågått i 3 år. Krigströttheten är ganska så utbredd i de krigförande länderna. Kriget står ganska stilla, framförallt på västfronten. Det skulle ha blivit en snabb tysk offensiv mot Paris, men den stannar ju med ett gnissel vid floden Marne. Och det här rörliga kriget övergår då i ett stillastående skyttegravskrig. Och det är ju den bild som vi framförallt har av första världskriget, med leriga skyttegravar med ett sönderskjutet ingenmansland emellan. Och det är det också vi känner från populärkulturen och böcker och filmer som På västfronten inte nytt av Erich Maria Remarque. På östfronten är ju kriget lite mer rörligt, men Problemet är att det blir inte något riktigt stort avgörande. 1916 så har vi några riktigt otäcka, blodiga slag. Några av de blodigaste i världshistorien faktiskt. Slaget vid Somme, slaget vid Verdun, det stora sjöslaget vid Skagerrak. Många människor dör, men det blir aldrig något riktigt avgörande. Så att kriget står här, det går inte riktigt bra för någon sida egentligen. Och det är liksom läget då i början av 1917, skulle man kunna säga.
Precis, alltså de är helt förskräckliga, de är helt sinnessjuka kan man väl säga, de slagen där 1916. Alltså som där, det dog det då 57 000 brittiska soldater på en och samma dag.
Ja, alltså, jag tror att 20 000 dog första timmen.
Ja, det är helt otroligt.
Besinningslösa massanfall och mot kulsprutor.
Ja, precis, men det är det. Det är till och med det är kavalleri som skickas mot kulsprutenästen, ja. Alltså under första dagen. Och ja, men det är helt otroligt. Det var 600 000 brittiska soldater dog vi som, 500 000 tyskar. Och vid Verdun var väl omkring 500 000 på bägge sidor.
Ja, det är ungefär samma siffror där. Ja.
Precis. Och som det var väl liksom, det var ju tanken att man skulle liksom bryta igenom de tyska linjerna och få till stånd ett avgörande. Medan vid Verdun, det är så himla cyniskt. Det var ju masslakten en del av själva strategin. Det var ju sån här meat grinder, va? Man skulle nöta ut, tyskarna skulle nöta ut det franska försvaret.
Ja, jag tror von Falkenhayn, den tyska officeren, sa det att syftet med det här är att vi ska få fransmännen att förblöda.
Ja, precis. Så det skulle vara en köttkvarn.
Ja, en köttkvarn.
Usch, ja, men i alla fall, Olle, vi har fått koll på den militära strategiska situationen i början av detta synnerligen bistra krigsår. Hur var det då med kablarna? Alltså på vilket sätt kommer det här med cable wars in i bilden när vi talar om Somme, Verdun och Ententen och centralmakterna? Vad kablar med allt det här att göra?
Det är ju en oerhört intressant del av första världskriget som man ofta glömmer bort. Man tänker just på Somme och Verdun och man har sett de här svartvita filmerna och leran som stänker i artillerikrivaderna. Men faktum är att de första krigshandlingarna som Storbritannien utför under kriget, det är ju natten mellan den 4 och 5 augusti. Precis i samband med att den här tidsfristen som man gett Tyskland håller på att löpa ut. Då skickar man ut en trålare vid namn HMS Alert, som har fått uppdrag av ingen mindre än den brittiske marinministern Winston Churchill att förstöra Tysklands telegrafiska undervattenskablar. Och det gör man ju också. Man går ut från hemmahamnen i Dover, ut på Engelska kanalen och strimlar sönder de här kablarna. Det är 5 specifika kablar det handlar om. Och det här går ju ganska geschwint och man är ju färdig här fram på morgonkvisten. Och då vaknar ju Tyskland till att upptäcka att oj, vi är helt isolerade från omvärlden. Våra kommunikationer har skurits av. Vi är helt och hållet beroende av landförbindelser i fortsättningen.
Just det. Jag kommer att tänka på HMS Alert. Det var ju någon slags, det är ju en trålare, det är ju en fiskeskuta som används av militärt. Det påminner väl lite grann om hur ryssarna arbetar just nu. Alltså vissa av de där spionskeppen är väl då, i alla fall till utseendet, officiellt sett fiskebåtar.
Ja, eller forskningsfartyg eller som håller på att undersöka bottenförhållanden och sånt.
Precis.
Och har ju oftast möjlighet att bära ubåtar med sig.
Exakt, exakt.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tyskan är nu då isolerat från all kommunikation med omvärlden, i alla fall då via direkta egna kabelförbindelser. Men sen försöker tyskarna göra något liknande. De försöker svara igen. Alltså de genomför ju egna attacker då mot britternas telegrafkablar. Bland annat genom en räd emot en ganska viktig telegrafstation på en ö i Stilla havet som då heter Fanning Island. Nu heter den Tauberajan eller något sånt. Jag vet inte exakt hur man uttalar det. Och det här var så mitt ute i Stilla havet, men det här var så en väldigt viktig knutpunkt för de globala brittiska kommunikationssystemen. Så tyskarna då skickade man i land ett gäng beväpnade sjömän som tog de här telegrafisterna till fånga samtidigt som de gick lös på all teknisk utrustning och kablar och apparater och så vidare med brandyxor. Och det finns flera sådana där exempel, alltså från olika öar runt omkring i alltså både Atlanten och Stilla havet, där tyskarna försökte förstöra det brittiska, världsomspännande brittiska telegrafnätet. Men det var faktiskt då, det brittiska systemet som var det största, det var tillräckligt avancerat för att överleva alla de här tyska attackerna. Alltså det fanns extra kablar och det fanns relästationer och sådana där grejer som gjorde att man kunde komma runt alla skador som tyskarna orsakade. Dessutom hade britterna då generellt sett en bättre säkerhet än tyskarna kring sina kablar och telegrafstationer och andra kritiska delar. Men alltså, tyskarna var då nu helt beroende då av indirekta landförbindelser och olika typer av specialavtal med neutrala stater då för att kunna kommunicera med omvärlden. Och det var då neutrala stater som Nederländerna, USA och förstås de skandinaviska länderna, Danmark, Sverige, Norge. Och det är nu vi börjar närma oss pudens kärna, Olle. Alltså nu börjar vi närma oss det här sensationella meddelandet som den här tyska språkvetaren, eller engelska språkvetaren med tyska som expertis, Nigel de Grey, kom instormande med då på chefens kontor hos amiralitetet i London. Bland annat så utvecklades då ett särskilt arrangemang mellan det kejserliga tyska utrikesdepartementet och svenska UD. Har du koll på det, Olle?
Ja, det tycker jag. Det är ju väldigt fyndigt att man har då en hemlig överenskommelse som i princip går ut på att kodade tyska meddelanden bäddas in i svensk diplomatpost, som diplomattelegram. Och sen då skickas de här vidare till USA eller Storbritannien eller någon annan viktig del av världen. Och där då hämtas den här upp av någon tysk diplomat, och den här är ju gömd och skriven på ett språk eller med koder som svenskarna inte riktigt begriper. Och samma arrangemang har man ju då med USA. Och det här är ju till och med sanktionerat av presidenten Woodrow Wilson, som säger att vi gör så här. Man kan ju alltid fundera vad hans agenda var, men det är väl inte helt omöjligt att han såg det här som, ja, att det skulle underlätta hans projekt, i alla fall att kunna i en framtid fungera som en fredsmäklare i Europa när den dagen kommer. Och USA är ju som sagt var neutralt i kriget. Det är viktigt att komma ihåg att fram till 1917 så är USA inte inblandat.
Nej, precis.
I krigshandlingarna.
Nej, precis. Ja, men det är jätteviktigt att komma ihåg det. Alltså, jag tror verkligen att en av orsakerna till det här, alltså det är jättemärkligt att Woodrow Wilson går med på det här, men jag tror att han, som du själv nämnde, han ser det här som en möjlighet för honom att liksom bidra till att mäkla fred i Europa helt enkelt. Men sen är det väl inte oviktigt att det här med att han hade ju också en icke helt obefintlig tyskättad väljarbas i USA. Alltså på vissa områden var han nog ganska, vad ska man säga, tyskvänlig av rent politiska skäl. På grund av amerikansk inrikespolitik, så här röstmatematik och sådana saker. Så det fanns flera orsaker som ledde fram till det här. Men jag tror att det där med just det där, att han såg det här som ett sätt, den öppna kommunikationslinjen som ett sätt för honom att bidra till en fredligare värld. Lite naivt kan tyckas, men det tror jag var hans initiala idé. Men alltså, innan vi kommer fram till det här sensationella meddelandet, själva innehållet i det, så måste vi nog klargöra att britterna, de var naturligtvis medvetna om att tyskarna hade de här specialavtalen. De hade till och med ett särskilt namn då för det svensk-tyska telegrafsamarbetet. De kallade det för The Swedish Roundabout.
Det är jättefint.
Ja, den svenska rondellen, ja, eller något, ja, sånt där. Men istället för att protestera då eller stoppa de här kommunikationsströmmarna, så använde man det här då som informationskälla. Så man, alltså Storbritannien ägde ju över 60% av världens telegrafkablar, och de övervakade allt som passerade genom de brittiska telegrafnätverken, inklusive svensk och amerikansk diplomattrafik med inbäddade tyska meddelanden och allt. Och det var ju då just precis ett sånt meddelande, ett inbäddat tyskt meddelande i ett amerikanskt diplomattelegram som Nigel de Grey och hans kollegor då i Room 40 lyckades frigöra under nattskiftet mellan den 16 och 17 januari 1917. Alltså det här meddelandet har då blivit känt för eftervärlden som Zimmerman-telegrammet eller The Zimmerman Telegram. För det är då klart mer välkänt i brittisk-amerikansk historieskrivning än i svensk. Och innehållet var ju alltså, det är rena ram och dynamiten, törs man nog säga utan överdrift. Det var ett krypterat telegram och avsändare var ingen mindre än Tysklands utrikesminister Arthur Zimmerman. Det var adresserat till den tyska ambassaden i Washington DC, alltså USA. Men egentligen var slutdestinationen den tyska ambassaden i Mexiko. Fast där hade man då inte tillgång till den toppmoderna kodbok som tyskarna använde för sin transatlantiska kommunikation. För det här var då en högprioriterad förbindelse, så tyskarna hade utvecklat en särskilt avancerad diplomatkod kallad 0075. Man hade över då 10 000 olika nyckelord och fraser som då var utbytta mot slumpmässiga sifferkombinationer mellan 4 nollor och 4 nior. Men den här superavancerade kodboken hade man då ännu inte lyckats transportera till Mexiko rent fysiskt. Det gjorde man normalt med ubåt, och de ubåtarna hade inte kommit dit än. Så planen var då att Zimmermans telegram först skulle avkodas då i Washington och därefter krypteras en gång till, men i en lite äldre diplomatkod som även då ambassadpersonalen i Mexico City hade tillgång till. Det är ju onekligen ganska besvärligt arrangemang, men vad gör man inte för att maximera säkerheten i krig? Och som sagt, det fanns anledningen att skydda det här telegrammet för att innehållet var verkligen sprängfarligt. Och nu läser jag rakt av från inledningen. Första raden, den är rätt stark. Jag översätter så här simultant. Vi har för avsikt att från och med den 1 februari inleda oinskränkt ubåtskrig. Och så fortsätter det, rad 2, på lömskaste vis. Trots detta är vår överordnade målsättning att hålla USA neutralt i kriget. Slutcitat. Alltså där handlade det då om att tyskarna skulle återuppta ubåtskriget. De skulle återigen börja använda sina fruktade ubåtar till att stoppa leveranserna av bränsle, mat, krigsmateriel och andra förnödenheter till Storbritannien genom att attackera skeppstrafiken, inklusive då skepp under neutral flagg om så krävdes. Så det hade tyskarna också gjort i början av kriget. Men efter att man då misstag hade sänkt passagerarskeppet Lusitania, eller Lusitania, 1915, då ungefär 1000 människor, inklusive amerikanska civilister, försvann i djupen. Efter det hade man slutat använda ubåtarna, inte minst på grund av risken då att tyskarna skulle råka dra med sig USA i kriget, fast på britternas sida.
Och det som är lite nytt här, det är ju också att det här oinskränkta ubåtskriget handlar ju också om att man ska sänka de här neutrala fartygen utan föregående varning. Man ska inte ens ge en signal att sätter i livbåtarna för nu smäller, utan det ska bara, ja, torpederna ska bara gå iväg.
Woof, så går torpederna iväg. Ja. Alltså det går in i en ny, mer aggressiv fas så att säga. Så det första man insåg naturligtvis i Room 40 och den gamla amiralitetsbyggnaden i London, det var att när man läste det här telegrammet att nu finns det risk för att en liknande situation som den omkring Lusitania ska uppstå. Det finns en risk för att det ska uppstå en situation, eller möjlighet för att det ska uppstå en situation där USA dras med i kriget. Men lömskheterna slutar inte här, Olle. Det blir faktiskt ännu värre. Och nu refererar jag bara innehållet här. Det här är så utrikesminister Zimmermann som tänker högt i det här telegrammet. Han ansåg att det var stor risk för att tyska ubåtar skulle komma att spränga amerikanska skepp. Och det kunde ju sin tur leda då till att USA gick in i kriget som Tysklands fiende. Därför borde man försöka övertala Mexiko att attackera USA söderifrån genom att då gå över Rio Grande, den här berömda gränsfloden. Om så skedde skulle tyskarna bistå både militärt och ekonomiskt och göra vad man kunde för att Mexiko skulle få tillbaka då Texas, Arizona och New Mexico. Alltså territorier då som hade erövrats av USA under 1800-talet från Mexiko. Och kom ihåg, det här var ju undertecknat av en företrädare för den tyska regeringen. Så det här var allvar, alltså blodigt allvar. Om än något osannolikt kan man tycka så här efterhand. Alltså vi snackar om en antiamerikansk militärallians mellan Tyskland och Mexiko. Och intressant nog ansåg då även den tyska utrikesministern enligt det här telegrammet att även Japan borde ingå i det här. Här behöver vi kanske nämna att Japan hade gått med i kriget då på Antantens, alltså då Englands och Frankrikes och Rysslands sida. Bland annat för att man ville överta gamla tyska kolonier i Sydostasien. Men Mexiko hade uppenbarligen väldigt goda relationer med Japan. Så enligt Zimmermann så skulle tyskarna använda mexikanerna till att få Japan att byta sida och istället börja kämpa för Tyskland och centralmakterna. Så Olle, nu närmar vi oss slutet på den här dramatiska historien, men vi har fortfarande inte lyckats förklara varför det här var så attans viktigt för händelseutveckling under kriget. Så Olle, skulle du kunna göra mig den stora äran och liksom summera upp vad som hände efteråt? Alltså, hur använde britterna det här telegrammet? Man kunde väl inte bara knacka på dörren till det ovala kontoret och förklara för presidenten att man hade liksom övervakat amerikansk diplomatkommunikation. Hur gick man tillväga?
Ja, det här måste man sköta med finess. Det här är känsliga saker. Så vad man gör helt enkelt är att man läcker den här informationen lite försiktigt till den amerikanska presidentadministrationen. Och man berättar ju inte hur man har kommit över den här informationen heller. Utan man drar ju på där med lite vita lögner om att det är agenter som han har tagit på bar gärning med det här materialet eller ja, kurirväskor som har kommit bort som man har fått tag på och sådär. Men Wilson får ju veta detta och blir naturligtvis rosenrasande. Här har man haft det här specialavtalet med tyskarna och de missbrukar då det här förtroendet ändå till att konspirera mot USA. Och det här är ju något alldeles, alldeles oerhört. Så Wilson vill ju naturligtvis använda sig av detta. Det är väl förmodligen så att han ändå har en önskan om att USA ska gå in i kriget. Så han läcker det här, så det här blir ju en första sidans nyhet i nyheterna. Och ja, det här är ju någonting som blir en stor snackis helt enkelt. Vad är det tyskarna håller på med? Och den används ju också i den här debatten mellan det som vi kallar för interventionister, de som vill gå med i första världskriget, och isolationister, de som vill att USA ska fortsätta att hålla sig borta från Europas angelägenheter. Och jag minns, det finns en jätte fin propagandafisch från detta, när man ser man ser en stor gorilla komma upp ur Atlanten, och man har bakom sig, så står man som amerikan och har liksom Manhattan, och den här gorillan har en tysk pickelhuva på sig och en kvinna i handen som det står Europa på, och så står där texten "Destroy this mad brute". Just och för att det. Man ska förstå att det här är Tyskland, så har den också ett sånt här ett ordensband där det står "Der Kaiser".
Ja, just det, som man inte ska missförstå.
Ja, men budskapet är tydligt. Titta här, tyskarna är ett hot även för oss. Vi måste göra
they
någonting.
They are mad brutes, all of them.
Precis.
Ja, exakt. Jag kommer ihåg den där. Den är väldigt King Kong-liknande.
Den är väldigt lik King Kong.
Det är en riktig monsterapa.
Ja.
Jo, men alltså många historiker räknar ju då faktiskt, som du själv nämnde, du var inne på det här med debatterna där mellan interventionister och isolationister. Alltså många historiker menar då att Zimmermann-telegrammet då var en av anledningarna till att USA faktiskt lämnade då den här isolationistiska kursen. Och inte minst att Woodrow Wilson, som ju inte alls var någon hök på något sätt, att han till slut lyckades då övertalas att gå med, föra USA in i kriget på Storbritanniens sida. Och det fanns naturligtvis olika skäl till det, olika orsaker. En av dem var det här ubåtskriget och attackerna mot amerikansk sjöfart. En annan var då president Wilsons politiska idealism, som vi har varit lite inne på tidigare. Alltså för honom blev det allt tydligare under kriget att det här handlade om någon slags ödeskamp då för att säkra demokratins överlevnad, att göra världen till, vad han säger något med, till en säker plats för demokratin, a safe place for democracy. Men alltså sen när Woodrow Wilson faktiskt håller då sin war address för kongressen, alltså inför omröstningen om huruvida Amerika ska gå med i kriget eller inte, det är den 2 april 1917, då nämner han då Zimmermann-telegrammet som ett av många exempel då på tysk lömskhet och tyska sammansvärjningar mot USA. Alltså ett exempel som visar att nu var måttet rågat. Krig var helt enkelt en nödvändighet eftersom tyskarna, vilket då Zimmermann-telegrammet bevisade, till och med hade blivit ett hot mot amerikanska hemmaterritoriet. Och sen några dagar senare, den 6 april 1917, så kom ju då den amerikanska krigsförklaringen efter en omröstning i kongressen där då interventionisterna hade vunnit efter en omröstning där man då i senaten hade, tror jag det var, 90 röster mot 6. Och i representanthuset var det 373 mot 50. Så USA gick med i kriget och det fick då krigslyckan att vända i ententens favör under loppet av då nästföljande 1918. Men Olle, jag vet ju att det här är en ganska omöjlig fråga att besvara. Men det är ju frestande att ställa kontrafaktiska frågor till dig eftersom du är så kunnig och spekulationslysten. Så håll i dig nu, det är väldigt många om i den här frågan. Men tänk om britterna inte hade uppsnappat det här telegrammet. Och tänk om det hade gjort att interventionisterna i USA då inte lyckades övertala president Wilson om krigets nödvändighet. Hur tror du i sådana fall att första världskriget hade slutat? Alltså om USA inte hade gått med i kriget på ententens sida under våren 1917?
Jag tror absolut att kriget kunde ha slutat annorlunda. Jag tror att USAs inträde i kriget var krigsavgörande till ententens fördel. Och jag tänker så här, kriget har stått stilla ganska länge. På hösten 1917 så inträffar en revolution i Ryssland. Lenin har då lovat att när vi har tagit makten i Ryssland så ska jag ta Ryssland ur kriget. Vilket han också gör våren 1918 genom att sluta den här separatfreden med Tyskland i Brest-Litovsk. Och det här är ju en allvarlig försvagning av trippelententen, men som kompenseras mer än väl av USAs inträde i kriget. För USA har ekonomiska och militära muskler både personellt och materiellt. Så jag tror att det här är krigsavgörande, annars hade det där kunnat sluta annorlunda. Kanske med en tysk seger. Eller en separatfred med England.
Just det, just det. Men hade det nödvändigtvis varit jättedåligt om man betraktade det här ur ett lite större tidsperspektiv? Alltså om första världskriget hade slutat på så sätt med någon form av tysk seger eller någon slags, jag vet inte, förhandlingsfred mellan Tyskland och Storbritannien, så kanske det inte hade blivit någon Hitler och kanske inte något andra världskrig.
Nej, men det är ju alldeles uppenbart att nazismen får, alltså den föds ju delvis och får luft under vingarna tack vare det tyska krigsdelaget. Och det blir en viktig hämnden för Versailles blir ju också en riktig propagandafigur.
Ja, dolkstödslegenden, ja. Ja.
Det är inte säkert att Mussolini hade kommit till makten i Italien heller.
Nej, just det. Ja, men det är väldigt stora frågor som växer, känner jag. Och det hinner vi ju absolut inte avsluta på något vettigt sätt idag, så det får vi återkomma till i ett senare avsnitt. Men tack så väldigt mycket, Olle.
Tack själv.
För djupa insikter i kablar, första världskrig och kritisk infrastruktur och så vidare.
Tack själv.
Vi ses. Hej då.
Mycket trevligt. Hej då.
Hej.
Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.